Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Varmt välkomna tillbaks till Calcio Amore med mig Marcus Birro. Först och främst vill jag som vanligt tacka så jättemycket för den fina responsen på de två avsnitt vi har publicerat. Det första var ju mer eller mindre en kärleksförklaring till Serie A Italien och den andra var ungefär samma sak. Men möjligen med lite mer detaljerade lite mer detaljerad information kring matcher som har spelats och skulle spelas. Och så tog vi även ett större grepp på situationen i Roma efter Francesco Totti. Jag tänkte ju så här, jag håller ju på Roma och det är väl knappast någon hemlighet för någon inblandad. Så att jag tänkte att vi tar den här grejen med en gång så har vi gjort det sen. Det är också en anledning till att jag är så otroligt stolt och glad över det fantastiska förtroende som visas oss som gör Calcio Amore. Att folk har överseende med varandras lagsupportrar, vilket lag man håller på. Vi vet om att det finns naturligtvis konflikter mellan klubbar och sånt där, men här är vi, och de konflikterna kan få finnas. Jag tänker inte radera ut dem eller sitta och säga att vi alla ska sitta i en jävla sandlåda och gegga med varandra och hålla om varandra. Du vet, inte det handlar om, men vi visar respekt för varandras känslor eftersom vi vill ha respekt för våra känslor, för de vi älskar, för det laget vi älskar. Och framförallt också om man ser det i förlängningen, så är det ju så, och det vet ju många som har följt Serie A länge, att det kan och har varit svårt för oss att få en respekt, kan man säga, utifrån när det gäller kärleken till Serie A. Och där i kan vi samsas. Vi körde en ny grej i söndagskväll. Vi testade klockan 20.00 något som vi valt att kalla Calcio Amore TV. Det var mer eller mindre jag som hängde upp två Italien-tröjor bakom ryggen och sen satte jag med och pratade i en halvtimme om matcherna som spelats. Torino-Roma tog precis slut då. Och matchen som kom ikväll. Och vi tänkte, gick ju över förväntan som det mesta runt Calcio Amore just nu. Så det känns rätt kul, så det hoppas jag att vi ska kunna göra återkommande fram igenom i mån av tid. Men vi ska nog försöka hålla söndag 20.00 som Calcio Amore TV-tid. Så får vi se sen om man kan slänga in under veckan också. Det är så underbart med den nya tekniken att du bara lägger upp mobilen på ett hyfsat ställe, kammar sig lite skönt, tar på sig en halvhäftig tröja och sen kan man bara köra och köta och ni är med på det. Jag hade inga illusioner om att det skulle gå så här fantastiskt bra som du har gjort så här tidigt in. Vi har bara hållit på i, vad är det, någon vecka. Men vi är nästan 1000 medlemmar på Facebook. Vi har över 600 följare på Twitter. Instagramkontot tickar på. Och podcasten toppar denna dag som är måndag den 20 augusti när det här bandas, någon dag innan eller två innan det publiceras. Men i början av den här veckan när ni lyssnar på detta så toppade Calcio Amore iTunes-listan över Sveriges just nu populäraste poddar om sport. Stort tack för förtroendet bara. Jag vet inte hur det är med de andra, jag ska inte tala för dem, men jag är bara saligt lycklig över att det har gått så här fantastiskt bra. Till det här avsnittet har vi Jesper Husfeldt med oss och det glädjer mig naturligtvis. Vi hälsar honom synnerligen varmt välkommen. Efter intervju med Jesper som jag gjorde på Grimsta idrottsplats, Brommapojkarnas hemmaplan faktiskt, dit jag tog mig i helgen för att träffa Jesper och prata lite grann om hans passion för Serie A, vår tid tillsammans i Club Calcio, vad han ser med hur han ser på ligan nu, vilket lag han tror kommer att vinna ligan, vad han tror om Inter, kan de utmana Roma, Roma i freudiansk felsägning, kan de utmana Juventus som ligatiteln, och Serie A-status är alltid kul att höra med någon som har jobbat så ingående och intensivt, men inte länge gör det då, med olika rättighetsanledningar och sådär. Men alltid kul att prata med Jesper, det är ju en vän och kollega som jag har stor respekt för och som jag vet många som älskar italiensk fotboll också tycker mycket om. Så det var jättekul att träffa honom. Det avsnitt tycker jag, det är surret, ska ni inte missa, det kommer nu. Strax därefter är det dags för andra halvlek. av det här avsnittet, och då går vi igenom lite kort matcherna. Jag vill bara passa på att tacka Anton Avenäs som klipper och sköter tekniken. Jag vill tacka Frejs Hotell som är med och sponsrar den här grejen fortfarande en bit in i höst. Hoppas längre än så. Älskar Frejs Hotell. Och Lilla Rådmannen som är deras systerhotell. Tack till Patrik som sköter all grafik. Alla snygga grejer ni ser på Twitter och i Facebook och på Instagram. Även min egen privata. Allt det där har Patrik gjort. Han jobbar dygnet runt för det här och han är värd i stort sett allt. Och all heder och all eloge som finns till Patrik. Tack till Oddsbaren som lanserade det här. Och där jag även har skrivna kröniker för er som inte kan få nog av den italienska fotbollen. Det är mycket fokus även om det där. Gå in på oddsbaren.com och kolla. Men först nu då alltså Jesper Husfeldt från tidigare i veckan här under en intervju på Grimsta. Och stanna kvar efter intervjun med Husfeldt, för då blir det en liten sån andra halvlek där vi går igenom första omgången som spelats i helgen. Då är det ett sant nöje. Jag delar upp det i två halvlekar då, de nya avsnitten. Så den första halvleken är det gäst om vi har gäst, och det har vi nu. Och den andra är när jag går igenom omgångar eller sånt där. Ja. Som har varit, och som den här gången kommer bli första gången. Så vi sörar lite mer allmänt liksom.
På ett sätt. Är det okej att jag kör solbriller som på bilden?
Ja, det är absolut. Ja. Jag tänker ta på mig dem också. Bara.
Ja. Jag är lite ljuskänslig så att...
Ja, det är riktigt. Är du en superstar? Är det som är? Känner du som en superstar när du går runt på de allsvenska matcherna?
Nej, Fred Persson brukar säga att det är bara Patti Smith som får ha solglas i ögon inomhus.
Ja, okej. Okay.
Nej, absolut. Alltså, ja. Det är väl så långt ifrån superstar man kan bli och jobba med allsvenskan. Det är ju liksom de här arenorna, nu sitter vi på Grimsta IP. Ja. Man kommer till Halmstad, det är det man är uppväxt med. Ja. Fotbollen, gräsrot, och det doftar gräs och alla är lika mycket värda liksom. Det är hur coolt som helst.
Vi ska säga det, återupprepa det då, att vi sitter alltså på Grimsta då, Brommapojkarnas hemmaplan, där du är relativt tidig får man säga. Dels för den här podden, men också för att ni ska ha möte du ska sända och kommentera BP AIK som går på söndagen.
Ja, jag skulle vara kommentator. Det visar sig att jag ska vara programledare idag.
Jaha,
okay. Och det kommer bli fullt här idag. Och inte av BP-supporter utan av AIK som kommer hit. Så det är stor match här på Grimsta.
De pratar om att försöka slå rekord här idag. Vi får se hur det går med den grejen. De har satt en extra läktare till ämnet i fråga.
Ja, en sån här ljuvlig fotbollsdag. Det är liksom 22-23 grader, så där som man vill ha det.
Ja.
Sen sommar. Ja, det är lite romantisk känsla inför den här matchen.
Ja. Alla vet ju, alla har ju stor koll. Det har ju framförallt varit en otroligt hettisk VM-sommar för dig, där du kommenterade en väldig massa matcher.
Mm.
Hur var det? Det är inte ditt första mästerskap. Var det ditt sista mästerskap? Nej.
Ja, det kan det vara. Okay. Vi får se lite grann. Men,
vad är det som skiljer att kommentera VM från andra grejer? Liksom?
Framförallt måste man ju vara mentalt förberedd. För att man vill ju egentligen under ett sånt mästerskap vara som allra, allra bäst.
Ja.
Det är ju liksom det största man kan göra. Dels är det ju mer publik, men man måste vrida på lite extra. Det finns ganska mycket man måste tänka på faktiskt. För vi gjorde 14 matcher tror jag på 19 dagar, flög 25 gånger på de dagarna. Det blev 30 totalt så där på dryga 3 veckor.
Ja.
Men man måste framförallt vara beredd på att man ska sova lite. Det blir liksom bara mellan 3 och 4 timmar sömn per natt.
Ja.
Man kommer hem 12-1 på nätterna och ska upp 4 eller 5.
Ja.
För flygen går 6 eller 7, så är det dubbla flyg varje dag.
Mm.
Så egentligen har man ingen ledig tid, det får man vara förberedd på. Det blir inte så många kvällar med middagar, utan direkt efter match, bara rakt hem, möjligtvis en macka då innan man hoppar i säng.
Mm.
Försöka ta all chans man kan då att ta en promenad eller hitta ett gym eller någonting annat.
Mm.
Hela tiden fylla på med vatten och vara en extremt bra kollega då till Anders Andersson, att liksom pusha varandra. För vi vet ju att vi kommer vara trötta under hela den här resan. Men se till att liksom inte störa sig på din kollega, utan pusha honom med god energi och vara liksom så bra du kan.
Men ni verkar vara ett bra team.
Ja, jättebra. Jag älskar att jobba med Anders.
Ja.
Vi är liksom som hand och handske.
Ja.
Två wingmates till varandra. Men sen är det också så att i ett VM-slutspel, precis som många andra, man måste liksom känna av hur stor är den här matchen.
Mm.
I ett gruppspel så gäller att ligga på en viss energinivå. När du går in i en åttondel börjar det bli liksom liv och död.
Mm.
Och sen kvartsfinal och framåt då, så ska det liksom kunna finnas ett register till då.
Mm.
Så man går ju liksom nästan in, man går inte riktigt på max vad det gäller registret, om man säger så, i ett gruppspel, utan man kliver upp ett hack när det blir åttondelar.
Men tänker du att det är mer folk som kollar, det är en större apparat, det är mer folk som följer VM, även folk som annars inte kollar på fotboll, kollar på VM liksom, en annan typ av publik?
Ja, på Sverige och Schweiz kände jag ju det, alltså att här vet man ju att här kommer det vara 3, kanske i bästa fall då 4 miljoner som hör den här sändningen.
Ja.
Och då gäller det ju att dels också lägga sig på rätt nivå, men också att minimera misstag egentligen, tycker jag, så att man inte...
Men du behöver inte gå igenom offside-regeln och sånt där?
Nej, den har vi gått igenom i många år.
Ja.
Så, och sen får jag ju mycket hjälp av Anders då. Sen har jag ju lite kontakt faktiskt på sms med några toppdomare i Sverige.
Ja,
så
okay.
Att jag kan stämma av under match med några av toppdomarna i Sverige. Liksom, är jag rätt ute eller fel ute där? Så att då är de så pass hyggliga, de här toppdomarna, så de ställer upp på mig så att jag alltid ligger rätt. Liksom.
Ja, okej. Okay. Så du förbereder dig liksom?
Mm, ja. Absolut. Och få lite hjälp då av de som kan expertisen, det här extra lilla. Det är liksom extremt svårbedömda situationer då.
Ja. En grej som är rolig då, vi säger det igen, att vi sitter på Grimsta, det är ju fantastiskt. Det är ju verkligen, du vet, den gamla svenska som folkhemsrörelsen är, man.
Ja.
Du vet, lite sån folkets huskänsla.
Ja, det är det.
Gömmer kaffe i termos och en jävla träbänka liksom.
Ja, och så står liksom pokalerna utställda lite här och där som de gjorde i klubbhuset hemma i Linghem och ja, även i Mjölby på den tiden.
Ja, det är mest ungdomstroféer på BPA.
Ja, och det är nog lite fler än vad det är i Linghem.
Ja, direkt.
De har ju vunnit en del.
Ja, mycket gotiga kupp och sånt. Men steget därifrån till det som jag tänkte skulle söra med dig om den här gången då, Serie A är ju ganska stort egentligen. Det är ju ganska långt ifrån. Det finns ju en del klubbar i Italien möjligen som liksom i italienska mått med Taniera, någon sorts mini-BP på ett italienskt sätt. Men annars är det ju långt till San Siro från Grimsta.
Ja, och tvärtom. Det är det. Men du är faktiskt inne på något intressant där. Därför på den tiden vi reste runt mycket där på träningsanläggningar, jag och Ola Wiklander, då var ju vi på de här små anläggningarna.
Ja.
Jag minns ju framförallt flera gånger hur vi åkte upp till Veronello och fick träffa Luigi Del Neri, tränaren där i Chievo på den tiden. Vi träffade Daniel Andersson, Eugenio Corini som var en förlaga kan man säga till Andrea Pirlo. De hade ju liknande bakgrund, det var det att Corinis karriär, den stannade av på grund av konstiga karriärsval precis runt 20-årsåldern.
Ja.
Men Corini hade ju också extremt många U21-landskamper precis som Pirlo. Spelade ju precis samma roll, ja, nästan som quarterback på mittfältet, och jag tyckte han liksom fick ut hela sin potential. Nu kom jag ut på ett sidospår tyvärr, men just på Veronello så kände man ungefär samma som här.
Var det nära och var det lätt att komma nära?
Väldigt lätt att komma nära. Då klev ju alla de här stora spelarna, man tyckte de var stora på den tiden, liksom Marazzino och company Corradi, och de klev ju bara rakt förbi en och liksom hälsade på vägen ut. Och man kunde ju stå liksom vid sidan av bara och följa träningarna som vem som helst. Kunde ju nästan stå med en fot eller två inne på träningsplanen och följa varenda steg de tog där ute.
Så det är egentligen fel att säga att det är liksom varandras motsatser, Serie A och Grimsta BP?
Absolut. Ja. Alltså Veronello hade precis samma avslappnade atmosfär som den här.
Ja.
Och det har många träningsanläggningar.
Ja.
Det är ju skillnad när man kommer till Trigoria. Därför där måste de liksom stänga sina träningar för sina fans. Och vissa...
Gentile inte, de har ju också rätt. Det är det tufft. De riktigt stora klubbarna är lite svårare på. Liksom.
Precis.
De är ju i Sverige med.
Ja. Men å andra sidan, Appiano Gentile... Och Milanello, det har jag liksom fått förmånen att följa många träningar. Framförallt Milans träningar har jag fått följa.
Ja.
Inte var lite striktare faktiskt. Där fick man stå bakom något glas. Liksom. Det tyckte man inte om. Men där var det ändå ute på planen någon typ av samma atmosfär och liksom magi som det här. I och med att träningsanläggningen så ligger långt utanför stan så ger det en sån här lantlig känsla.
Exakt.
Och i norra Italien är det så häftigt när liksom... När dimman lägger sig och daggen lyfter från marken. Och, det blir någon typ av magisk känsla på de här anläggningarna.
Ja. Vi brukar börja, jag ska börja med en ny grej, nämligen faktaruta. För de som möjligen då, mot all förmoda inte har koll, så kan man få lite koll bara på några korta frågor. Familj?
Ja, numera så har jag ju då, kan man säga, en familj med min fru.
Ja.
Och som faktiskt liksom blir ännu mer fru här under hösten, kan man säga.
Det är riktigt.
Sen har vi två katter med.
Ja.
Kurre och Brollan.
Ja.
Vi fick ju syn på två. Ja, men de är ju legender. Det är ju helt underbara lirare. Men Kurre fick vi ju, vi fick ju syn på två stycken som vi gillade. Det var ju två över bara, så det var ju bara dem. Men det var en katt som gick och gömde sig hela tiden.
Ja. Liksom, en av de här två, eller?
Ja.
Mm.
Lite kurra gömma liksom, tänkte kurra.
Ja, du gjorde den grejen.
Ja, sen är ju kurra Hamrin, min gamla extra pappa, så gammal nu, så kurra var ju gjutet. Så då hade vi nummer 7. Och sen tänkte jag bara så här, jag tänkte tidigt Brollan, i och med att Brolin bor i Sigtuna.
Ja, där du bor.
Ja.
Ni är grannar nästan.
Men sen så googlade jag kurre och kurre och på Google. Ja. Vet du vad jag får upp?
Nej.
Brollan.
Nej, varför det?
Kurre och Brollans bilservice ligger i, en bilmek ligger i Upplands Väsby.
Är det sant? Ja. Har de copyrightat den?
Kurre och Brollan. Så den finns redan.
Det är stort ju.
Ja.
Riktigt bra.
Så nu är en 7-11, 7-11. Det är klart att man ska ha.
Bor har du redan sagt, men...
Bor i Sigtuna, ja. Precis. Bor högst upp på ett berg där. Och på andra berget längst bort. Det är lite som en bamseby.
Ja, det är högst fantastiskt vackert.
Ja, högst upp på ett berg, liksom, precis över vattnet, bor Brolin.
Ja.
Så vi ser varandras hus. Liksom. Så har man kikare kan man se vad han pysslar.
Vi som har känt, eller jag som har känt dig och vi som har känt dig och följt dig genom åren. Man behöver inte känna det kanske, men jag har följt dig på Instagram, Twitter och lite sånt där. Nu är du inte på Twitter längre.
Nej, jag uppnådde 30 000 så hoppar jag av.
Ja,
jag,
det är riktigt.
Jag var faktiskt aldrig med för att jag själv tyckte att det var speciellt kul. Utan jag hade en kompis där, Erik Fischbarn, som sa du måste skriva lite.
Ja, okej.
För att han gillar att jag svingar lite och sådär.
Men då hade du en annan aura än vad du har nu. Och du var liksom ganska mycket innerstad, Stockholm, krogar, lite sånt där. Och då bor du inte ens i närheten, men du bor inte ens i stan. I
Nej.
Du bor utanför i en liten stad.
Ja.
Hur har det varit?
Jag kanske blev mannen jag föraktade.
Nej. Eller mannen du var rädd för att du kanske innerst inne var möjligen.
Nej. Jag vill aldrig bli någon Vasastans kille, det visste jag. Men däremot fick jag erbjudan av just Erik att köpa en lägenhet där inne i stan. Och då gjorde jag det.
Ja.
En större lägenhet. Men jag har ju alltid varit bondgrabb liksom från Vischan, långt utanför Linköping.
Ja.
Så att jag är trivd som bäst faktiskt utanför. Jag bodde i Hammarby Sjöstad egentligen, var passande för mig. Ja. Där bodde ju många inflyttade och sådär.
Ja.
Så att pulsen där inne, det var aldrig jag trivdes aldrig som bäst där. Men samtidigt det är en del av det jag har levt i mitt liv. Och jag tar ju med mig mycket häftiga grejer ändå från de åren inne i innerstan där.
Ja. På en skala mellan 1-10, hur nöjd är du med livet augusti 2018?
Oj, 1-10. Det finns ju alltid något kvar. Men då får jag säga 9 då.
Det är så pass bra ändå.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det ligger väl någonstans på 8-9.
Ja.
Det är liksom, jag är frisk och min fru är frisk. Mina föräldrar och syskon mår bra och är friska.
Ja, bra jobb.
Ja, och sen riktigt bra kompisar överallt, liksom, känns det som. Och, ja, bra jobb tycker jag absolut. Och... härliga kollegor och ja, men livet står i scenet
på. Saknar du Serie A? Att jobba med det finns ju där alltid, men att jobba med det. Men det är både och, har jag förstått. Även om du älskar Italien, du svarar själv, men jag vet ju att det är både och. Jag ska inte förbigå svaret, men typ.
Nej, inte jobba med det så mycket faktiskt. Jag åker ner till Italien flera gånger per år och tittar på fotboll ändå, men då är det oftast kanske Champions League, för jag tycker att det är som roligast när de italienska klubbarna får mäta sig med övriga Europa. Framförallt Premier League-lagen. Det finns någon kamp däremellan som är liksom ständigt pågående.
Ja.
Så att det är häftigt tycker jag.
Vilket lag håller du på då om det är ett italienskt mot ett engelskt lag? Om det inte är City, för du håller på City va?
Mm.
Då kan det bli förvirrad kanske.
Ja, Manchester City är ju mitt favoritlag. Men jag tyckte faktiskt att det var jättekonstigt när jag var nere i Neapel. Jag var lite besviken faktiskt när City gjorde mål där nere. Det var första gången de möttes där nere. Jag kände ju mer för Napoli den kvällen liksom. Så att det är jättekonstigt hur det där funkar.
Ja.
Och likadant, jag såg Roma och Manchester City liksom. Vart besviken när Nasri smällde dit 2-0 för City. Ja. Känns jättekonstigt.
Det är underbart. Men alltså, i första avsnittet av den här podden så pratade vi mycket om det här att man behöver inte ha biologiska eller blodsband till Italien för att känna sig som en italienare. Jag fick en otrolig respons på det. Det var väldigt många mejl som, och du är en av de offentliga personerna som jag känner som är sån. Mm. Du är ju som en italienare fast du är inte har några blodsband dit. Du verkar må bra när du är där. Liksom.
Det lät ju väldigt romantiskt och fint i de tider man pratar mycket integration. Du kan alltså vara född i ett annat land och flytta till Sverige och känna dig som svensk. Det är väl fantastiskt.
Ja, det kan man absolut göra.
Det är ju underbart.
Ja, men det, så är det ju.
Ja.
Och gör man inte det så kanske man får kämpa lite.
Ja, såklart. Nej, men det är klart. Nej, jag känner mig faktiskt mer hemma i Italien sen jag ställde mig där på Myllan för första gången.
Ja.
Känner mig mer igen med det klimatet och med, ja, inte bara liksom klimatet när det gäller temperaturen utan hur man tar hand om varann och familj och värderingar och ja. Det finns ju plus och minus där också såklart. Det gör det ju massor när det gäller värderingar. Men just hur man tar hand om varandra i familjer, familjevärderingar och sådär tyckte jag väldigt mycket om. Och sen fotbollen.
Mm.
jag tror faktiskt på 60 miljoner invånare att dryga 30 miljoner följer fotbollen dagligen i Italien. Mm. Och jag skulle vilja säga att den siffran i Sverige kanske ligger någonstans mellan 20 och 100 000.
Det är en jävla skillnad.
Ja. Mm. Så att, och då menar jag att då följer de alltså sportprogram på tv. De tar reda på resultat och nyheter på nätet. De köper Gazzetta dello Sport. De lyssnar på radioshower, för det finns jättestora radioshower i de stora städerna som bara handlar om sina favoritlag i fotboll. Mm. Och dessutom ser de matcherna. Mm. Och då är det liksom flera matcher i veckan. Mm. Och jag tror inte att vi är så många som är så fanatiska hemma i Sverige.
Mm. Sen har ju vi en historia, vi har jobbat ihop, vi var med och startade, det var egentligen du och Emil som startade kan man säga, och jag kom med efter ett tag, va? Club Calcio TV4 ska
vi säga. Du var med från början var du, men det roliga är ju att vi blev ju väldigt sammankopplade, vi kände ju varandra innan, och Emil slogs ju väldigt mycket för dig, och jag slogs väldigt mycket för Martin Åslund, så att där liksom byggdes vi samman, sen tycker jag att du fick en häftig roll där i Club Calcio, för att...
Det var på den tiden du slogs för Martin och inte med Martin.
Ja, exakt så. Ja, men han hörde faktiskt av sig under VM och gav oss väldigt mycket beröm och sådär, Martin. Ja, det var helt underbart. Han har generösa sidor.
Men det som är intressant med dig tycker jag, det var, vi bodde i Italien under en tid 2011 och träffades vi där och så pratade vi lite och så. Men just när det gäller jobbet kring, alltså att jobba kring Italien, italiensk fotboll och så. En förutsättning som jag förstår att du har haft för att kunna göra det är att du åkte och bodde där. Att det var viktigt för dig att vara där under en tid.
Ja,
kan du berätta om den tiden lite?
Ja, absolut. Jag hade ju drömjobbet hemma i Sverige som jag fick då 99, men kände ju när jag blev programledare i Supersöndag tidigt. Jag fick ju liksom det här stora jobbet, det mest prestigefyllda som kanske fanns på Kanal Plus.
Ja.
Att leda Supersöndag, vår största show liksom. Ja. Och då var jag 25-26 år. Jag kände faktiskt att jag inte riktigt bottnade. Alltså, jag tyckte att jag kunde de här ligorna hyfsat, men jag skulle vilja skaffa mig, du vet, skinn på näsan, den erfarenheten, bli bäst, bli nummer ett, kunna allt.
Ja.
Så att jag har ju rest mycket till många länder för att titta på fotboll, men framförallt då, i och med att vi inte hade någon som behärskade Serie A, så vill jag bara flytta ner och känna på klimatet där nere. Lära mig lite av språket, se alla träningsanläggningar, fotbollsarenor, träffa människor. Och, så jag flyttade ner till Florens och bodde där då två vintrar, 01-03. Jag var ju tvungen att säga upp mig då andra året, för första gången fick jag ledigt från jobbet.
Ja.
Känns ledigt. Andra året sa de, vi kan inte ge det två gånger, utan då får du säga upp det och så får du börja frilansa. Så att jag gjorde för i stort sett inga pengar alls de där åren. Och jag klev av från en ganska bra liksom lön, för att, inte bra lön, men jag hade ju liksom min säkerhet där.
Ja.
Så jag tog stora risker för att göra det här till väldigt små pengar. Och det tog några år, så fick jag liksom payoff från mina chefer också. Mycket tack vare, tror jag, att våra tittare märkte att jag behärskade liksom ligan och hade passion för den, men också kunde liksom hantera den här kommentatorsbiten på ett bra sätt.
Ja, och det där, det är ju intressant, för sen, det är som du säger, du hoppade av en framgångsrik bana, åkte ner och kom tillbaka och blev lika framgångsrik. Du tog en chans och vann, kan man säga det.
Ja, alltså, jag tror att Kanal Plus såg mig som en väldigt liksom spännande reporter, kanske kunde bli en stor, stark programledare. Men på den tiden då hade jag Arne Hägerfors och Niklas Holmgren och de stora jobben i kommenterandet. Det var ju det som var grejen, så att säga.
Ja.
Och vi plockade även in Lasse Granqvist sen som kommentator. Så att, det var ju statusen i våran bransch. Det var det svåraste och häftigaste man kunde göra, och vara på plats. Och ser man till hur det är idag liksom, när man ska summera sitt liv en vacker dag, så är det lite häftigare, tycker jag, att kunna säga att man har varit i Sydafrika och gjort ett VM-slutspel och man har varit i Ryssland.
Är det på platsgrejerna som lockar med?
Ja, men ändå bara sitta fast på Tegeluddsvägen en hel karriär. Om du bara jämför de två karriärsvägarna, när du sen sitter liksom och summerar ditt karriärsliv, så tror jag att det är lite läckrare och häftigare att kunna säga att man har, eller känna att man har varit på alla de här stora mästerskapen och liksom fått känna av dem på plats.
Men en intressant diskussion som varit nu under höst, eller sommaren och i början av hösten, är ju statusen på Serie A. Det har varit mycket tjafs om rättigheter. Sen kom det en uppstickare, gick in och köpte de här nya ITV eller vad fan heter.
Ja, IMG.
IMG, ja, exakt, tack. Som kom in och styrde upp det där med någon form av streamingtjänst och sådär. Hur skulle du säga, som är mitt i det här, vad är statusen på Serie A augusti 2018?
Alltså, intresset har ju exploderat i sommar, känns det som, bland vanliga fotbolls anhängare.
För det är nämligen min erfarenhet med.
Ja.
Det är en jävla skillnad.
Ja, Ronaldo är så stor. Och bara den affären, i och med att han själv har fler följare än Real Madrid, i och med att han just nu...
Han har han det själv.
Ja, ja. Det är ju fan. Jag menar, han själv dikterar ju villkoren mer än vad Real Madrid gör i världsfotbollen på många sätt idag. Så att, flytta Ronaldo från Madrid till Turin, det är ju liksom att flytta en del av makten i världsfotbollen i några år framöver, 3-4-5, om man nu kan behålla sin höga nivå också såklart. Men jag satt faktiskt och kollade på Ronaldo i Juve-tröjan borta mot Kevo igår. Det känns ändå, jag vet inte, alltså Bente Gå, det kommer bli kallare där, det kommer bli gråare.
Kommer han få det tufft där?
Ja, det tror jag. För det första, han kommer få det väldigt tufft, men också den vardagen han upplever. Det finns liksom en annan typ av tristess runt Serie A. Och sen de här nedgångna arenorna, ibland gapar det lite tomt. Ja. Vi Serie A-anhängare kanske tycker att det är charmigt, men jag tror att han kommer känna av det där Ronaldo.
Frosinone, Juve.
Ja, men det har ju själv. Alltså. Ja.
Men blev du som har levt i den liksom stora fotbollen, blev du förvånad över den övergången?
Eller... När den kom på tal så blev jag faktiskt inte det. Det enda som överraskar lite grann är ju att Juventus köper ju inte mästare. De producerar ju mästare. Mm. Det var ju en extremt icke-juventinsk värvning. Mm. Jag menar, de har ju byggt sina hjältar i alla år. Om de än liksom har hetat Zidane eller Buffon. Nedved förvisso då. Kanske var en ganska stor värvning. Men i övrigt har de ju faktiskt köpt spelare som varit på väg uppåt i sina karriärer. Ronaldo är ju en superstar och det passar ju inte alls in i Juventus tradition, om man säger så. Nej. För den påminner ju lite mer om Barcelonas. De är ju olika, men de påminner om varandra på så vis att de alla är lika mycket värda. Och i Milano och Madrid får man vara superstjärna, men i Turin och Barcelona ska liksom alla vara lite på samma nivå. Ja,
men är det trendbrott? För samtidigt nu i dagarna här i helgen, bara för några dagar sedan, så kom det ju fram att Marquisio lämnade till exempel, som var 25 år, som var tänkt som en formbärare.
Ja.
Det är ju också en del av det du är inne på i samma typ av kapitel. Liksom. Ja. Vad handlar det om? Är det en del av något nytt vi ser?
Jag kan inte Marquisios historia, men jag tror inte man ska dra för stora växlar på det här. Utan jag tror att, jag vet inte hur mycket det här målet som Ronaldo gjorde mot Juventus, där han liksom nästan närmast i chock gick ner för att fira det här målet och bara möttes av applåder och kärlek av en hel fotbollsarena. Just liksom, den minen han visade upp efter det målet har man ju aldrig sett Ronaldo visa upp på samma sätt. Den här ödmjukheten, vördnaden i hela ansiktet. Han liksom...
Överraskad också.
Överraskad, precis. Han ser så spänd ut ofta när han firar här liksom, så bara... Var det som att axlarna sjönk ner och han blev mänsklig och kärleksfull på något vis.
Upphånglad lite.
Ja, verkligen. Ja. Jag håller med. Ja. Så jag vet inte hur mycket det betydde liksom för honom där, men...
Ja. Om jag tar resten av ligan, och nu har vi också då Albin Ekdal tillbaka i Sampdoria.
Fantastiskt.
Det känns ju som en...
29 år är Albin. Ja. Hur kan han bli 29?
Någon undrade i Facebookgruppen där på Calciamore om hur han skulle... Är det ingen som är orolig vid läkarkontrollen? Men den gick han ju igenom tydligen.
Ja, det var ju skönt.
Ja. Vad tror du om hans Sampdoria som klubb för Albin Ekdal? Nu sitter vi ju i hans gamla klubbhus för övrigt. Är det bra eller är han för... Vad händer liksom?
Oj. Alltså, det känns som hand i handska. Alltså.
Ja.
Albin tillbaka i Serie A. Äntligen lite större klubb. Lite sexigare, om man säger, en Cagliari. Även om Sardinien är extremt fint då.
Ja.
Men Sampdoria är ju en klubb som liksom ska vara där uppe i topp 8, topp 10 egentligen. Ja. Traditionellt. Och liksom slåss om Europaplatser.
Ja.
Jag tycker det ser rätt spännande ut faktiskt för Albins del.
Gammal men fin arena, inga löparbanor.
Just det.
Ferraris där.
Och sen är det lite läckert för att Albin är ju där. Och sen så har du ju Oskar Hiljemark, en himla fin gubbe också, som spelar i Genoa i de andra ställen. Så vi har två derbyn där vi förhoppningsvis har två svenskar mot varann i det här illderby där lanterna. Så att det ska bli väldigt läckert att få trycka igång Strive och se dem där derbyn.
Ja. En annan skön grej också som vi måste nämna igen, Robin Olsen till Roma. Det är ju han startar ju denna dag när detta bandas, som jag förstått, hela 18.30 borta i Torino då. Det är ju en stor värvning för honom, och jag har märkt man kollar på Sportnytt, när han gick dit så var det tre kvällar i rad reportage om
Jag älskar att du nämner Sportnytt, som ser likadant ut som på 80-talet.
Ja, men det har
ju
inte jävla dug sedan 70 alltså. De har aldrig varit i Rom, de har aldrig gjort reportage om dem sedan VM 90 alltså.
Jag lyssnar ju på dina poddar, alltså. Du nämner ju ofta det här och sådär, och skriver om det ibland. Sportnytt var har ju en referensram på 80-talet med sina säkert 1 miljon tittare och sånt där. Det känns som att de har,
ja, du menar att det är
50 000 idag.
Ja, men liksom, ja, men för mig, jag är ju gammal så jag är ju fortfarande använder.
För dig är det stort, ja, att det, jo, är sportnytt.
Men det är en det sitter ju Gunnar i, du vet, sina, ja, häcka sandaler och kollar på det där liksom. Och fan, Roma, ja, just det. Och
där, underbart.
Han, vad tror du om Robin Olsson i Roma? Vilken typ av värvning är det liksom? Kommer att spela?
Alltså grejen är så här att Monchi framförallt då, som så många gånger i så många år nu har visat i Sevilla att han värvar ju på ett visst sätt, ja, som nästan alltid faller väl ut, ja. Och då tittar ju han på kvalitet. Han hittar ju spelare för priser som ingen annan gör i stort sett i hela, ja, fotbollseuropa. Det är klart att det finns andra klubbar som lyckas med det också, men han kanske är bäst av alla, ja, på att värva spelare för en slant och sen sälja vidare för 4 gånger så mycket, 10 eller 20 eller 100 gånger så mycket pengar. Ja. Och han har ju sett någonting här hos Robin Olsen. Mm. Han är inte kanske den bästa spelaren med fötterna i Europa, men förmodligen är han en målvakt som är precis under de allra största idag.
Ja.
Och av den anledningen har de värvat honom.
Ja. Sen gjorde han ju bra just att de höll nollan 2 matcher mot Italien och så ett bra VM. Det är klart att få han till ögon på sig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, och det tycker jag är intressant att folk har spekulerat lite grann i det där, att man kanske väntade på VM för att se om Robin Olsen då. Nu släppte man ju Alisson såklart. Ja. Men att man såg i VM också att nu blir det stora matcher. Hur hanterar han pressen i de allra största matcherna?
Ja.
Och han gjorde ju ett bra VM-slutspel. Så att det är klart att det är skillnad när man kommer in i de här avgörande matcherna i Champions League. Att man har en målvakt som klarar av den här mentala pressen också.
Man ska komma ihåg att Sverige tog ju kliv på FIFA-ranking också. Jag tror det var med 13:e platsen.
Ja, så före att, Tyskland.
Ja. Ja, men det är ju helt sjukt.
Snacka om karma efter den där Sverige-Tysklands-matchen.
Ja, och ska du då gå igenom de bästa målvakterna om du går på den listan så kommer alltså nummer 13. Och då är det ett rätt bra köp, även om man ska, ja, med romögon liksom.
Sen är det lite häftigt att man tittar på Sveriges 94-lag då. Vad var det för lag egentligen? Vi hade inte så höga förväntningar på dem när de reste iväg.
Ja.
Men titta sen vilka karriärer spelarna fick. Om du tittar på, ja, Patrik Andersson, vilka klubbar spelade han i?
Jocke Björklund.
Ja, Joakim Björklund. Jag menar, vad gjorde Brolin för slutspel? Det fanns ju många. Thomas Ravelli som blev utsatt till en av världens bästa fotbollsspelare det året.
Ja.
Och kanske världens, ja, bästa eller näst bästa målvakt just då.
Ja.
Men när man tittar på det lag som reste iväg den här sommaren också,
ja,
så såg det ju väldigt tunt ut förutom Foppa.
Ja.
Möjligen Nilsson Lindelöf.
Ja.
Men nu, här kommer Robin Olsen. Ja. Håller på att bygga sig en stor fotbollskarriär. Kanske finns fler här som håller på att ta...
Spelare som du inte snackade så mycket om för ett halvår sedan. Liksom.
Exakt.
Ja.
Så det kanske finns spelare här också som är på väg att få större karriärer då.
Ja. Andra övergångar måste vi hinna med också. Det är ju framförallt den här skön med Higuaín till Milan och Bonucci tillbaka till Juventus. Vad var dina tankar kring det?
Nej, alltså första dagen när Bonucci lämnade någon typ av frustration så kändes det ju som att han hade ett hästjobb framför sig. Därför Bonucci är ju en fantastiskt bra spelare.
Man behöver bra bredvid som
är. Ja, exakt. Han är ju väldigt bra i ett bra organiserat lag.
Ja.
Men att därifrån till att komma till en oorganiserad klubb, ett organiserat lag, bli den stora ledaren, få allt att funka dag ett. Visst, Milan hade värvat för mycket pengar, men
en, ja, grej jag reagerade på när Bonucci kom till Milan var att han blev lagkapten direkt.
Ja.
Det är också lite, det känns lite ansträngt.
Ja. Nej, men det blev så svårt som man hade känt på förhand att det skulle bli. Mm. Det är klart att det hade varit extremt imponerande om man hade klarat det bättre. Men nej, han är tillbaka. Han kommer börja fungera precis som han gjorde tidigare. Mm. Frågan är liksom om Allegri får plats för både honom och Chiellini och Benazia. Och, jag menar, de har ju unga spelare på väg upp också. Mm. Men det är klart att det här gladde ju många milanister också, att Caldara fick gå andra vägen också. Ja. Så det blir också spännande att se.
Men de har ju framtidens italienska backlinje med Romagnolo också.
Mm, och det är så man måste bygga nu. Alltså, ja. För att nu börjar klubbarna känna av att okej, Napoli har varit nära ett par år här nu. Liksom, men Juve vinner alltid i slutändan. Ja. Här måste nu klubbarna börja bygga långsiktigt. Ja. För att ha spelare som är liksom nästa generation. Ja. Antingen säljer de dyrt såklart, men behålla så många av de här som möjligt. Och kanske fighta med Juve på 3-4-5 års sikt istället. Ja. För jag tycker både Milan och Roma med flera gör det här väldigt bra just nu.
Ja. Kommer det, hur lång tid tar det innan vi har ett italienskt lag i semifinal Champions League igen? För De Rossi var inne på det efter de hade åkt ut mot Barcelona. Det här att, nu har vi gjort det här, men nu, fan, vad det handlar om nu är att göra det här igen. Snart. Inte att ska dröja 30 år till nästa gång. Hur bibehåller man liksom kontinuitet i framgångar för italienska lag? De har varit dåliga på det.
Ja, alltså alla lag har ju potential här nu. Alla fyra som är i Champions League går till åttondel. Så är det ju. Ja. Det är lite lottningar, det är lite liksom dagsform som kommer att avgöra dem där. Ja. Men jag tycker Italien ska ha 3 eller 4 lag i åttondel. Så pass bra är de. Ja. Sen är det 2 matcher kvar. Och då är det ju också, det är lite lottningar, det är lite marginaler, liksom tur på vägen. Du såg ju Juventus mot Madrid. Ja. Om man ska kalla det tur eller otur, men... Men liksom...
Han var nära ett mirakel där alltså.
Ja, och precis. Och de här fingrarna i ryggen då va. Mm. På Vasquez från Benazia. Fick avgöra det dubbelmötet då. Mm.
Har du sett den här Netflix-serien om Juve?
Mm.
Den är bra. Det är bra. Det är ju reklam för dem. Men
ja, det är reklam.
Att komma nära dem lite.
Det är reklam. Man ska komma ihåg att det är liksom precis som du säger. Vem är det som bevakar? Ja. Vem är det som avsändare? Ja. Jag sitter och tittar på Manchester City just nu då. Ja. Som kom ut på Amazon i fredags.
Är det samma typ av produktion eller?
Jag tycker den är bättre. Men det är kanske för att jag är City-anhängare. Men jag tycker de har gått mycket djupare. Kommit liksom rakt in i omklädningsrummet där Pep gör sina genomgångar. Man får se dem liksom prata inför match. Fira efter matcher. Ja. På ett annat sätt. Så att den tycker jag är liksom mer djupgående.
Ja. 2 grejer till jag vill hinna med också bara, Jesper. Ja. I Napoli.
Är det stress?
Nej, det är lugnt. Några minuter kvar.
De kan ju säkert kasta ut oss här.
Ja, det kan de säkert göra.
Då får de säga till.
Vi skulle säga det att de kommer närmare och närmare. Ja. Så en komradio på bordet här kort.
Ja.
Men Carlo Ancelotti har ävdat en av de viktigaste värvningarna överhuvudtaget ser jag i år. Nu börjar de med en vinst borta mot Lazio och Ancelotti i Napoli. Vad tror du om? Vad kan han göra som ingen annan skulle kunna göra i den klubben och den stan? För det är ju en speciell stad.
Ja, alltså för det första så det jobbigaste för honom är att han tar över efter Sarri. För ja. Sarri har ju fått det här laget att fungera på ett visst sätt. Och det finns väl kanske inget fotbollslag i världen som var så intressant att titta på förra året.
De var jävligt underhållande att se. Kommer det ändras?
det kommer göra det, vet du. Så att, alltså Sarris och Guardiolas fotboll kan jag tycka i alla fall är de mest ögonfallande att titta på. Ja.
Men de vann ju inte.
Nej, de gjorde ju inte det, men så som man har höjt spelare de här åren. Jag menar, titta bara på...
Sätter du Sarri över Ancelotti som tränare nu?
Alltså, man måste ju liksom säga att det är ett hack upp när det gäller Ancelotti. För de kommer ju kunna på ett annat sätt...
Grisa sig till.
Ja, precis. Dra fördel av Ancelottis erfarenhet i de stora matcherna ute i Europa. Det kommer de göra.
Det är ett mer välformulerat sätt att säga att de kommer grisa sig till en del 1-0.
Ja, det är riktigt. Men att se dem spela samma otroliga fotboll, det kommer vi ju inte få göra. Det tror jag inte.
Nej.
Men som vi såg nu, liksom vändningen mot Lazio här, det finns ju liksom någonting. Det finns ju ett självförtroende i laget och ett bra psyke. Med Ancelotti på bänken, det är klart att de kommer... Men i ligan är det så säkert. Jag menar... Titta på Ancelotti som ligatränare i Milan. Det var ju inte så imponerande de här åren. Nej. Det som var imponerande med honom var att han tog dem till de här 3 Champions League-finalerna. Ja. 03, 05, 07.
Ja.
Och det är klart att han gjorde det bra både PSG och Chelsea som ligatränare. Men det finns bättre ligatränare. Ancelotti är som bäst i de här stora matcherna. Och där kommer han kunna ta Napoli ett hack till.
Man har vann ändå 2 av de Champions League-finalerna inom loppet av åren. Det blir 5-6 år. Det är också helt jävla sjukt facit.
Ja, det är brutalt. Ja. Tittar man på det laget som Milan hade så i efterhand så är det ju ett helt galet.
Ja, det var ju också en del av de stormen som han var med och vann VM i Italien. Ja. 0-6.
Men det var ju liksom Milan. Det var ingen som nämnde Milan bland de här stora favoritlagen från år till år.
Nej.
Då kanske, jag tror faktiskt fotbolls-Europa hade för dålig koll också på Andrea Pirlo och company de åren. Okaka
såg man ju lite som en handlång. Det var som att fokus från Milan och 90-tals... Alltså 90-tals Milan vet alla om. Ja. Sacchi och Maresi, Maldini, Costa Corte och de där. Sen så var det som att de tappade fokus på dem under den här mitten av 00-talet.
Och kanske bara för att Juve var fortfarande då så pass mycket bättre i ligaspelet hemma i Italien. Ja. Och Milan fick liksom hanka sig in på en Champions League-plats till slut. Ja. Och sen gå ut i Europa och ta hem hela rasket liksom. Ja. Det är inte klokt egentligen.
Calciamore är ju även en sida för landslaget. Det är ju ett sorgbarn. Fan vad dåliga de har varit under lång tid nu. Alla vet vad som hände i november och sådär. Nu är det Roberto Mancini tillbaka. Pirlo skulle varit med men fick inte, va?
Ja, ah, just det, det hände någonting.
För att han var kommentator tror jag i Sky Sports, så att han var med den grejen istället. Följer hans Instagram-konto där han ligger i shorts och kollar på fotboll och så. Alltså hans Instagram-konto är det mest bizarra man sett i.
Finns det någon självdistans där eller? Han bara kör.
Jag hoppas det. Jag gör inte det, så det är en rollande ändå. Ja. Vad tror du landslaget nu då? Hur ser du framför dig nu inför stundande?
Ja, men jag var inne på det här Jorginho nu som gick till Chelsea. Jag satt och kollade på honom igår. Jag menar, hur Sarri har fått honom att spela. Det var ju en spelare de värvade från Hellas. Ja. Men nu hur han sätter allt på en touch. Liksom, det kommer en boll stenhårt från höger som han liksom sätter på 50-60 meter rakt upp via gräset liksom på någon på. Han är ju knappt vända på huvudet. Mm. Alltså, det kommer ju spelare här nu som är extremt, ska vi säga, hög nivå på sina roller som Jorginho då. Mm. Så att de kan ju faktiskt bygga ett väldigt spännande lag nu.
Är Mancini rätt man att bygga då?
Så Mancini är ju lite underskattad. Jag älskar ju Mancini. Ja, dels för att han är liksom av Svennis väldigt hyllad liksom, ja, som stor ledare. Och hur mycket han påverkade Lazio i de här framgångarna som de hade. Men också, det var ju han som bröt barriären för Manchester City.
Och vann även med Inter innan, ska vi säga, som tränare.
År efter år. Mm. Och visst, man kan vinna på beställning, men jag menar, han körde ju över hela Italien.
Vad skulle du säga som har koll på City då när Mancini kom dit och de vann? Vad var det, hur stor del var Mancinis förtjänst att de vann där?
Alltså han behövde ju komma över en mental barriär. Därför City hade ju visst, de hade bra spelare. De fick ju kunna Aguero liksom. Ja. Var han som avgjorde där mot Queens Park Rangers på tilläggstid i sista matchen. Så han var ju viktig såklart. Ja. Men annars så hade ju City svårt att locka liksom de bästa spelarna i världen och kanske de näst bästa. Ja. Så de fick ju liksom nästan välja andra hans sortering. De fick köpa Craig Bellamy svindyrt liksom. Ja. Och försöka, men du förstår vad jag menar. Ja. Vincent Kompany visst. Han var ju en stor talang såklart när han var i Hamburg, men han var ju ingen gjuten succé på något vis. Nej. Så att, ja, han fick några spelare där som var på väg att bli riktigt, riktigt bra, Balotelli och company. Och sen hade han ju Kun som redan var en så här bekräftad superstjärna, men någon måste ju liksom bryta barriären och vinna den där första titeln, liksom, ligatiteln. Och det lyckades han med, med hjälp av Balotelli och Kun på slutet där. Mm. Men också, jag menar, och inte han menar Mancini när de vann med 6-1 på Old Trafford med det där gänget eller sånt där, va? Och det är ju helt bizarrt.
Det finns ju också en spärr att komma över där. Det gäller italienare när det gäller fotboll i England. Det är också en stökig historia, både åt båda håll liksom. Ja. Bara runda lite och säga, hur mycket, du kollar ju, du jobbar ju med fotboll i dygnet runt. Jag förstår ju att det inte liksom är när du kommer hem och kan kasta upp fötterna och kolla på en fotbollsmatch av olika anledningar. Men hur mycket följer du Serie A? Och mycket, nu har den dragit igång, men hur mycket kommer du följa den italienska fotbollen? Hur nära är du? Hur mycket orkar du? Liksom, hur mycket vill du?
Jag tittar ju på alla stormatcher i Premier League.
Ja.
Du tänkte, nu chockar jag dig lite. Nej, men det gör jag ju.
Ja.
Serie A... inte lika självklart alla stormatcher, men faktiskt ju mindre jag har jobbat med italienska ligan, ju mer har jag tittat. Så att nu liksom smäller jag ju på dem. Okay.
Det är lite fräschare på ett annat sätt kanske. När man inte är i det och behöver hålla på med körscheman och studera på ett annat sätt.
Det blir liksom,
mer av lust liksom.
Ja, nu är det av lust. Ja. Nu är jag jättespänd liksom när jag sitter och kollar på Kiev och Juventus.
Men kan du inte kolla på nu?
Lazio Napoli.
Ja, men om det blir så Milan inte när det kommer sen sån, du vet, novembers dim. Jag tänker fan, vad kul det var när jag var på. Du är ju så nostalgiskt lagd, och det gillar man ju.
Jo, det tycker jag.
Men du är kul kreativ och tänkte fan, det var roligt när vi satt på.
Absolut. Jättestolt över de där åren såklart. Och minns också som du med glädje de där åren.
Ja.
Men nej, jag är lite glad så här att i och med att det där blev ett jobb till slut, ja, så kanske det blev så att jag la bort Serie A när jag var ledig lite grann.
Ja.
Först kanske 10 år där jag såg allt och sen så liksom la jag bort. Min lediga tid vill jag göra någonting annat på.
Ja.
Och sen har jag inte haft ligan rakt framför mig på ett par år. Och då har det liksom kommit tillbaka.
Ja, du behövde vila lite för att få upp vågorna igen.
Jag tycker det.
Ja, bra.
För att man har suttit där många gånger också. Gjort Kiev och Bologna 0-0 18 matchen i dimma liksom, ja, några gånger.
Lördag,
man såg inte bollen ens. Minns du den där på Bentegård?
Ja, ja. Nej, jag kollade på.
Och man försökte kommentera matchen från en skärm på 14 tum och sånt där, ja, i en källare i Värtahamnen.
Ja. Och så visste man att det var 37 personer kollade liksom.
Ja, ja.
Ja, ja. Man kunde smsa och du svarade.
Ja, det var den nivån. Ett konstigt liv ändå. Så här. Ja. 40 bast, du vet. Ingen tjej, ingen fru. Bara en lägenhet i stan. Och sen Kiev och Bologna, 37 pers, 18-0 en lördag. Ja. Kan man ju se tillbaka på och undra, vad händer där?
Ja. Bologna ser ju spännande ut i år, som storebror sin Sager.
Väldigt spännande. Ja. Ja, men det finns ju en typ av kärlek i det där också, såklart.
Ja.
Som man grottar ner sig.
Ja.
Som, ja... Kanske bara Erik Niva och grabbarna förstår.
Ja,
fast i ett annat land då kanske.
Men det finns en del Erik Niva-skalade typer i Serie A-flödet. Har jag märkt.
Ja, det gör det, va?
Ja, mycket nördar där, det gillar man ju.
Ja, men det är ju härligt.
Ja. Jesper Usfeldt, stort tack för att du ställde upp i Kalcha Amore-podden då.
Blir det inte mer?
Nej, nu ska vi runda av, känner jag. Bara vill du snacka mer? Du får komma
tillbaka. Ja, men någon fråga till kan vi dra innan de kommer. Vi har ju möte här om...
Ja.
De kommer, ska ju kasta ut oss här.
Ja, men jag skulle vilja höra vilket... För jag hörde någon som sa att när man Juventus bör bara spela halva ligan för att vinna. Finns det något lag som kan utmana dem i år?
Nej.
Man har inte Nangolan och de här.
Nej, alltså det är lite för kortsiktiga byggen nästan jämt, tycker jag, i Inter. Titta på de här bästa generationerna liksom. Det har ju ofta varit väldigt spektakulära köp och rätt gamla spelare.
Ja.
Mourinho 2010 liksom. De säckar ihop hela gänget bara något år efteråt, eller hur?
Ja.
Jag vet inte om Maicon ens kan gå längre idag.
Nej.
Sprang sönder sig fullständigt ute på högerkanten.
Ja.
Men nej, alltså... Ja, men det var ju helt overkligt, va? Alltså, det är han igen som kommer där.
Ja. Ah, fuck alltså. Det var mycket inlägg och sen
helt otroligt. I Roma där, när han dök upp till, fan helvete alltså. Ja. Får ju släppa utan Jan Krycke eller någonting på slutet liksom. Men...
Har de fel taktik helt enkelt på värvningar? Är det det som gör att de inte riktigt når den här framgången?
Jag tycker ju alltid att Moratti var en ganska... Han är ju känd för att vara, du vet, den här rika, slarviga... rikemanssonen, om man säger så då,
ja,
som inte kanske styrde klubben så strategiskt utan mycket med hjärta. Han ville ju köpa Rekoba och ge honom världens dyraste lön för att han älskade honom, och det finns ju något fantastiskt i det också, men det är klart, det finns ju så många klubbar som jobbar mer långsiktigt, mer strategiskt, du vet, jämför du Inter och Bayern München liksom, från 90-talet och framåt, hur de har gått och rekryterat. Så,
men vems så fel är det i en klubb när det blir så? Är det måste väl vara nästan allra högst upp, va? Det är därför man liksom ger planer, eller?
Alltså det finns väl en fara i att ha en så pass stark ledare som, om vi tar då Daniel Kindberg i Östersund eller Silvio Berlusconi i Milan, eller, förstår du vad jag menar då?
Mm.
Wenger i Arsenal.
Men skillnaden mellan de tre du nämner nu, det är ju att en massa olika saker såklart, men Milan vann ju under Berlusconi. Ja. Kindberg har gjort jävligt bra. Eller Östersund har gjort jävligt bra under Kindberg.
Och faran i det är att den dagen den personen inte finns där till 100%, så kanske om Kindberg tappar 30% av sitt engagemang eller 40%, ja, då kanske klubben också gör det.
Mm.
Och det kändes ju lite grann på Silvio som att Milan stagnerade ganska rejält när Silvio började ägna sig åt annat.
Mm.
Men även han och Galliani, när de har lite för stort grepp, när det inte finns liksom ett bredare perspektiv. Om man jämför med Bayern München så verkar det som att de har så många senatorer, gamla spelare som har kommit in i klubben och där man har roller för alla, eller där man till och med kanske ibland kan slå sig ner och ha lite krismöten och högt i tak och diskutera vad det som händer här.
Mm.
Och där tycker jag inte jag riktigt Milan har hängt med heller. Kanske en bredare, starkare organisation med fler starka ledare hade varit att föredra.
Om man tar mellan Milan och Inter, vilka tror du kommer lyckas bäst i år?
Inter,
ja.
Absolut.
Mm.
Milan långsiktigt. Higuain kommer ju göra sina mål såklart. Han borde ju spotta in mer än 20 baljer. Sen är det ju intressant med mittbackarna. Bakayoko-värvningen förstår jag inte alls. Alltså det är ju återigen att Milano-klubbarna plockar in dem för 300-400 miljoner.
De gjorde samma inför förra säsongen. Hade de också en del sådana värvningar som inte funkar alls in?
Nej, och sen, jag menar, man får ju lite så här, man mår nästan lite dåligt över de här Bakayoko och Joao Mario och de här som inte riktigt har fått ut allt som har liksom inför säsongen presenterat som den stora värvningen inte, och sen det har inte funkat alls liksom.
Nej.
Och Bakayoko, jag menar, ett tag i Chelsea såg det ut som att han inte hade spelat fotboll tidigare. Ja. I mottagningsspel och sådär.
Ja.
Alltså, det var ju hemskt.
Ja.
Så, nej, jag, ja. Men i alla fall långsiktigt, Milan kommer se otroligt spännande ut, tycker jag.
Hoppas att de har tålamod, bara fansen både här hemma och där. För det är ju en andra klubb vi vill se högt upp, så enkelt är det. Alla vill det. Ja. Alla gillar ju det liksom.
Tänk när liksom Cotrone får ut allt sitt och alla de här unga spelarna som är på väg framåt nu.
Ja, och även Donnarumma har en del att bevisa fortfarande.
Verkligen, att nästan glömt honom.
Mm.
Vilka spelare, vilka unga spelare det finns.
Han är ändå första målvakt i italienska landslaget.
Ja.
Och känns svajig.
Ja.
Så att det finns ju att bygga på där liksom.
Ja, verkligen.
Ska säga det att gick en BP-farbror förbi och gjorde det tecknet.
Ja.
Vi ska stöna i runda nu.
Då är det tack och bock.
Ja, tack så jättemycket för att du tog dig tid, Jesper. Och,
grazie, Bello.
Och ta hand om dig och fortsätt ditt fantastiska jobb du gör.
Lycka till och ha det så bra, alla Calcio Amore-lyssnare också. Ha en fortsatt trevlig dag.
Så där ja, tackar vi den gode Jesper för det. Jesper Husfeldt som ju då naturligtvis numera är kommentator och programledare för Allsvenskan kan man säga, va? Också en fantastisk liga på väldigt många sätt. Vi tänkte att vi skulle ta och gå igenom, vill säga det igen bara, att den här podden görs tillsammans med oddsbaren.com. Den görs ihop med Patrik som sköter all grafik. Den görs med Frejs Hotell och Anton Avernäs. Och med mig Marcus Biro naturligtvis, som är med också och gör den på ett hörn. Och det är inte bara en podcast, det är en rörelse verkligen. Vi har en Facebookgrupp som närmar sig 1000 medlemmar där vi lägger en massa fina saker. Vi har Panini-lådan när vi plockar fram gamla sköna bilder på gamla sköna spelare. Vi har livesändningar i tv, vi har nyhetsuppdatering. Vi var bland de första i Sverige med att berätta att Robin Olsen skulle stå för Roma till exempel i matchen i helgen mot Torino. Och vi håller ett uppdaterat flöde på vår Facebookgrupp som för enkelhetens skull heter vad då? Jo, Calcio Amore. Och sen så har vi även ett Twitterkonto som också går väldigt bra. Många följer oss. Vi är glada för det. Jag är väldigt tacksam över det och jag fattar att ni kanske kan tycka att det är lite tröttsamt med allt detta. Men jag är tacksam och jag har gjort många svängar i den mediala världen. Nu har jag inte varit med om det här som händer nu när det gäller just de här typen av rörelserna där man gör saker tillsammans. Jag hoppas verkligen att ni känner att ni är med och gör det här ihop med oss. Vi som sitter bakom micken och ni som lyssnar på det här, att det är inga trösklar emellan. Vi har pratat i en Calcio Amore TV söndagskväll som vi sände då, eller jag sände från min flickvänns sovrum helt enkelt, där vi kopplade upp oss med några Italien-tröjor bakom ryggen. Så har vi gått igenom omgången, men vi gör det ändå lite snyggt här för att få en form av sammanfattning och konklusion efter den fina intervjun med Jesper. Då har vi då första matchen, Chievo Juventus 2-3, och det är ju underbart bara att få se Cristiano Ronaldo göra sin debut i Serie A. Då lufsar han ut mot de flygande åsnorna på Bentegodi-stadion i Verona. Den grejen såg man inte komma för ett halvår sedan då. Underbart. Juventus vinner 3-2, stökig match. Juventus tar ledningen, har bollinnehåll med 90% tror jag första kvarten innan man lyckas vända den där. Chievo vänder den, det är ju det jag skulle säga, med straff. Tar ledningen 2-1, Juventus kvitterar 2-2. Gör sen 3-2, tror alla, tills man upptäcker att Cristiano Ronaldo... Först är det inget mål, sen är det mål, för man kör den här målkameran. Sen upptäcker man att Ronaldo har tagit med hans, så då blir det inget mål igen. Men sen gör ändå Bernardeschi 3-2 för Juventus. Så de vinner i 93 minuten, naturligtvis. Så att Juventus vinner den här matchen borta, Chievo 3-2. Men ändå intressant att se Chievo utmana Juventus så här i den första omgången. Ger väl hopp för de andra topplagen och kandidaterna. Apropå topplag och kandidater till att vinna ligan, Lazio och Napoli mötte sen på lördagskvällen där. Och Lazio tar ledningen 1-0. Och någon då som jag har slagits för, jag pratade om det i Calcio Amore TV i söndags, men som har varande sen av de viktigare nyförvärven i ligan, Carlo Ancelotti, som har kommit och tagit över ett Napoli som Sarri gjorde kanske till ett av Europas mest sympatiska och välspelande fotbollslag. Sarri flyttat till London, Chelsea. Kommer alltså Carlo Ancelotti in som delvis är en annan typ av fotbollstänkare. En annan typ av, kanske inte lika spekulativ, underhållande fotboll. Om man nu med underhållning, du vet, mycket snabba anfall, mycket mål, mycket folk på kanterna. Ja, men ni vet ju, Sarri har spelat. Ancelotti är en annan typ av tränare. Men de har ju inte vunnit något på länge i Napoli. Det är en evighet sen man sprayade grasstenarna där med, ni vet inte vad ni har missat, 90 eller vad det var, Napoli vann sista gången. Nu hoppas man på att Ancelotti kanske också kan bidra med ytterligare en dimension i Napolis spel. Att de har flödet, att de har spelet, att de har lirarna, att de har målskyttarna, det vet vi. Men att de kanske kan grisa sig till en och annan 1-0-seger och sånt där. Jag tyckte man såg lite av det mot Lazio. Har sett skittröga ut tycker jag på försäsongen i Napoli. Så när Lazio tog ledningen med 1-0 så tänkte jag att det där kommer de inte att klara av. Men det gjorde de. Insigne gjorde mål också direkt tidigt. Viktigt att få igång honom såklart. Napoli vänder och vinner 2-1. Sen har vi då söndagsmatchen Torino-Roma. Intressant naturligtvis följa Robin Olsen som gör en mycket, mycket bra insats, som man säger. Stabil, hade lite flyt, släppte ju in ett mål som han kanske möjligen borde ha tagit. Han släppte in en mellan bena, men det var ju offside så att det blev ingen mål. Alltså släppte han inte in något mål egentligen. Sen var det ett läge där han fick bollen, en hårt skruvad boll som han skulle ta men inte lyckades ta, utan den studsade på hans händer och såg ut att landa, du vet, en klassisk sån här måltavla när man bara fryser i läget, och så vänder han sig om för att se var den tog vägen, och den tog vägen över ribban. Men sen gjorde han en del riktigt bra saker, bland annat friläge på Belotti som han räddade, och sen var det några skott och sånt också. Så han får mer än godkänt, bra godkänt. De vinner, de håller nollan, vinner gris 1-0. En ganska dålig fotbollsmatch om vi ska vara helt ärliga. Blev bra först när unge pojken Klöivert kom in, va? Och serverade den gode Djecko som då på volley kunde sätta 1-0. Skitsnyggt mål. Jag har en liten kort teori som jag tänkte jag skulle lansera till Calcio Amore TV, men jag glömde bort det, så jag gör det nu istället. Och det är ju den här grejen med att ligan drar igång då, när var det? 17 augusti eller något sånt där, va? Och det är med italienska mått mätt extremt tidigt. Tidigare hade man ju en klassiker att man i Italien började andra söndagen i september. Det har man ju då uppenbarligen gått ifrån, och nu kör man nästan en månad tidigare. Så det är ju liksom 35-40 grader även när matcherna spelas 6:30. De går ju 3 annars, eller vanlig italiensk klassisk tid på helgerna. Men man har flyttat dem till kvällstid, och den tidiga kvällen är 18. Roma vinner. Det såg stabbigt, det såg trist, segt, trött ut. Torino var väl i stort sett minst lika bra. Borde kanske haft en straff och borde kanske fått en poäng där. Men Roma vinner 1-0 borta. Blytungt naturligtvis. Intressant sen Bologna, Inzaghis lag, den nya, unge, äldre menar jag, brodern Inzaghi. Den yngre är ju Lazio som ni vet. Men det är ju då Filippo Pippo. Inzaghi är kanske mer framgångsrika av dem på fotbollsplanen. Leder Bologna. Fick dock stryk mot förra årets nykomlingar Ferrara-laget Spal som vinner borta 1-0. Intressant naturligtvis, otroligt viktig seger för Spal. Det kanske man kan tänka, men det är 100 omgångar kvar. Ja, men de här lagen som kommer att hamna på den andra halvan och längre ner, deras segrar är ju liksom, kommer inte bli så många. Vinna redan i första bortamatch då mot ett Bologna med ny känd tränare. Starkt gjort av Spal, imponerande. Ännu mer imponerande är det av Cagliari som, eller förlåt, Empoli som vinner 2-0 hemma mot Cagliari. Empoli, Jan Ekströms gamla klubb som ni vet, Toscana-klubben där, som nu leder Serie A, det gillar man ju. Empoli leder Serie A efter en omgång. 2-0 Cagliari. Imponerande faktiskt måste man säga. Parma-Udinese 2-2. Sassuolo-Inter då 1-0. Kvällsmatchen, alla väntade sig att Inter skulle ihop med de andra stora lagen vinna sin match. Det gör man inte. Det såg skitstabbigt ut. Jag hoppas ni hörde Jespers utläggning om Inter också. Den var ju, satt ju på pricken, och den gjorde han innan matchen ska jag säga. Mot Sassuolo. Sassuolo vinner, Berardi gör mål på en straff, och Inter ser skittröga ut, svåra. Det kommer säkert gnissla igång, men det är som att ingenting har hänt under det här uppehållet och sommaren. Trots nya spelare, Spalletti har fått mer tid, borde då rimligen ha kunnat få någon form av ordning på det här laget. Det är bara en omgång, men jag såg på Domenica Sportiva som är Italiens klassiska söndagskvällsprogram som har gått sedan, du vet, Hedenhös. Går det Rai 2 för det som har det, runt 22.40 och en och en halv timme framåt. Det sitter Marco Tardelli bland annat, och Paolo Rossi och några till som sitter och diskuterar matcherna och sekvenserna och sen intervjuer från arenorna och sånt där. Fantastiskt bra tv. Där talade de redan just om det här med att Inter ser, att det ser så otroligt lojt och trögt ut, att det är en mental och en psykologisk effekt av det möjliga. Vi får se vad som händer. På måndagen spelas då, detta bandas innan, då hinner vi inte med det, men det är Atalanta, Frosinone, nykomlingar, och sen så är det lite matcher i helgen också. Nej, det är inte alls det, förlåt, det är ju de här uppskjutna matcherna. Det ska jag säga, Sampdoria, Fiorentina uppskjuten på grund av motorvägsbrons krasch, eller olyckan med motorvägsbron som rasade i Genoa, där närmare 40 personer miste livet. Någonting som har präglat naturligtvis hela Italien och stora delar av syd och även resten av Europa under hela förra veckan, och kommer att göra så under lång tid framöver, framförallt i Genoa med omnejd såklart. Det här är ju ett, men inte bara, det här är en motorvägsbro som inte används bara i Genoa, utan som är en stor led som binder samman Italien, nästan motorväg. Jag har själv åkt på den många gånger som barn i våra bilar från och till bilsemestrar i och till och från Italien. Men då är det ju så att Genoa-lagen naturligtvis sköt upp sina matcher. Sampdoria Fiorentina kommer spelas den 19 september klockan 8:30. En onsdag kväll är det. Och en onsdag en dryg månad senare, nämligen 31 oktober, kommer Milan möta Genoa. i de två uppskjutna matcherna, så vet ni det. Stort tack så länge. Vi tackar Jesper Hutsfeldt för det här eminenta avsnittet, för att han ville vara med och gästa oss. Tack för att ni lyssnar. Fortsätt sprida ordet. Kalla in era vänner att bli medlemmar på Facebookgruppen. Gå gärna in på Instagram och följ Calcio Amore-poddens Instagramkonto där. Där är vi inte så många än, så där kan ni gott haka på. Och så tackar vi för ert engagemang, ert intresse, era frågor och ert kunnande och ert deltagande i att göra Calcio Amore till Sveriges bästa, varmaste och skönaste samlingsplats runt den italienska fotbollen. Ja, så är det helt enkelt. Tack för att ni är med oss, och vi hörs och ses om bara några dagar igen i ännu ett nytt avsnitt av podcasten Calcio Amore. Arrivederci. Como comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.